En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Skönt att komma ut och bara lukta gräset, så det är fotboll för mig.
Nu är jag här och jag är väldigt glad att kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
Om att skapa tro, om att tro på det vi gör, jobba vidare och vi ska bara ut där och ska vi leverera. Och det ska vi göra. Basta.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 215. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Hej. Hur har ni det i... Jag vet inte om vi ska kalla det sommar för tillfället.
Kommer lite regnskurar mellan varven, men jag sitter ute ändå.
Ja, ser man på SMHI så är sommaren över nu. Men det spelar inte så stor roll. Det är ju spelas i matcher hela tiden så man ändå inte tid och för något annat än att...
Kolla på TV. Nej, precis. Det ska vara typ 20-21 grader. Jag tycker det är helt okej. Det behöver inte regna för mycket. Men nej. Det har ju varit hett även för de som har spelat fotboll. Det har vi ju sett.
Så är det. Jag tänker att vi idag ska dels blicka lite framåt här mot kommande allsvenska matcher. Men vi ska först och främst prata om de två matcherna mot AIK som Malmö FF har avverkat sedan vi hördes senast. Det vill säga 4-1-segern i Svenska Cupen och 2-2-matchen i Allsvenskan. Och det var ju... Resultaten berättar ju en del av historien. Det skilde en del mellan Malmö FF och AIK för den delen i match 1 och match 2. Var det bara Anders Christiansens medverkan som var skillnaden eller finns det mer komplexa förklaringar till de här olika resultaten?
Alltså det är svårt att säga tycker jag. Därför att, precis som jag har tjatat om, den här säsongen kommer att bli väldigt märklig. Det kommer att bli väldigt, väldigt stora skiftningar både i matcher och mellan matcher. Det var ju ganska olika matcher, det kan vi väl enas om. AIK tog ju tvärslut i Malmö och i cupmatchen och försökte ju hålla fast vid ett spel som man inte klarade av och sen kom utvisningar så att man följde ju ihop som ett korthus. Men höll ju ihop det bättre i den allsvenska matchen. Jag tyckte faktiskt att i alla fall första halvlek var en ganska bra match. Jag är lite överraskad över andra synpunkter men tyckte att Malmö spelade ett stundtals bättre det än vad jag har sett dem i andra matcher. Kanske beror på att man fick se mycket uppspel på Kiese Thelin, vilket jag tycker är en viktig del av spelet just nu eftersom han känns urstark just nu.
Ja, för att besvara den initiala frågan så tror jag att den första matchen hade Anders Christiansen inte spelat den, så tror jag att det hade gjort stor skillnad. Men jag tror inte att den andra matchen hade gjort så stor skillnad om han var med. Om man får liksom verkligen prata hypotetiskt här. Därför att det kändes som att det var framförallt skillnad på AIKs insatser. Och det är ju inte så konstigt när man får stryk med 4-1 för andra gången på tre matcher. Då, att man väljer att liksom vara väldigt försiktigt till det allsvenska mötet. Så kan man väl sammanfatta det kortfattat. Det har ganska mycket med AIK att göra, det där allsvenska mötet.
Sen gör ju Anders Christiansen en fantastisk match i Malmö.
Ja.
Det är ju liksom, där visar han ju varför han kanske är allsvenskans bästa spelare tillsammans med Axel Banovic i Norrköping.
Mm.
Men om vi tar den första, om man tar cupmatchen då, om man... Så jag försöker titta lite djupare på den utöver Anders Christiansens betydelse för matchen. Vad var det som fungerade för MFF?
Inledningsvis fungerade ju ingenting.
Nej, det var det ingenting.
Och jag tycker det är, liksom, det är lätt att den biten av matchen faller bort när man analyserar eftersom det var så himla övertag för MFF. Men hade velat se illa där för MFF, så hade ju faktiskt AIK varit i ledningen med 3-0. Det hade ju inte, det hade ju ingen kunnat säga någonting om egentligen om första halv, om det hade stått det efter första halvlek. Visst, AIK hade fått en bra utdelning på sina chanser, men det var ju ganska bra chanser de hade. En i övre delen av stolpen där som är ju väldigt nära att den går in, och så har Yllet upp ett skott alldeles utanför. Och det var ju fler nästan lägen också. Så det, där någonstans måste ändå analysen börja, att MFF på hemmaplan går ut och är liksom inte riktigt med i matchen.
Ja, det såg riktigt oroande ut första 20 minuterna kan man väl säga. Sen tycker jag att sen visar väl kanske MFF då den här individuella kvaliteten i spelare när man börjar få lite ytor och kan spela på dem. Och då får man ju in farten och fläkten i spelet som vi kanske har saknat tidigare tillfällen. Och som någonstans jag tror Malmö måste hitta även mot lag som bara försvarar sig. Alltså man måste tro mer på sitt eget spel. Man måste våga ha den här farten och fläkten. Och vara lite rakare kanske.
Ja, för det känns ju lite grann som att när det är... Man tittar på första halvlek mot Häcken till exempel och den allsvenska matchen mot AIK och framförallt i första halvlek. Så det känns som att det är liksom det ser ganska små trevligt ut långa stunder, men det skapar liksom ingen, det skapar inget tryck riktigt, det skapar inga chanser. Det känns som lite grann som att man håller på att spela en stor variant av kvadraten på träning.
Ja, men det är lite så, lokalisera målet i en tidigare fas får man väl säga. Och det står inte på långsidan som man brukar säga. Men så illa har det förstås inte varit. Men, det, ja, men visst är det så. Och det är ju någonstans också ett problem som kvarstår från i fjol till viss del. Att man har inte ett sånt där super, det finns liksom inte som att när bollen erövras så finns inte i ryggmärgen på spelarna vad de ska ta vägen för att snabbt komma till ett avslut. Och det tror jag väl är en förlängning att man kan härleda till att Malmö FF har, det har varit inne på tidigare också, trots allt bytt spelsystem och bytt tränare så pass ofta de senaste åren, att den typen av grejer finns inte riktigt där i ryggmärgen. Som det till exempel gör hos IFK Norrköping som haft samma tränare i 5 år. Och då kan man ju invända då, ja, Malmö FF har ju varit oerhört mycket mer framgångsrikt än vad IFK Norrköping har varit under den här 5-årsperioden. Men det tycker jag mer förklaras i att man kan hålla en så hög högsta nivå som det går när man har så bra spelarmaterial, att det ofta är liksom, ja, men det går inte att säga någonting annat mot Mjällby och mot AIK, så är det ju Anders Christiansen som är skillnaden mellan lagen där. Det är mer det som gör att det liksom, och det är inte så att MFF är dåligt på något sätt, utan men det är bara den här grundtryggheten att det finns så att man är så, allting är sköts enligt en viss metodik liksom, gör att det är sånt man tappar tycker jag när man har gjort om spelsystemet så mycket som man har gjort trots allt.
Jag tycker också att det finns någonting som hakar kvar från i fjol, nu är inte Marcus Rivsson med längre, men det finns på något sätt, det är ju bara Anders Christiansen som är het som målskytt. Alltså ingen av de riktiga anfallarna, om vi uttrycker det så, är ju sådär het och har inte varit ens före pandemin utbrottet här, så att han gör mål på allt som rör sig. Antonsson hade ju en sån period i fjol. Jag tror att Malmö är i behov av någon som levererar med regelbundenhet. Och som har det. Och tittar man på avsluten så är det ju fortfarande för lite avslut på mål. Det är liksom, det är något, där fattas någonting. Även om mycket har blivit betydligt bättre i de här 2 matcherna än vad det var tidigare, tycker jag.
Skulle man kunna tro att, eller anta att Thelin är på väg ditåt?
Lite grann, samtidigt som han delvis har en annan roll också som bollmottagare. Men det finns ju absolut en poäng i det du säger. Det finns ju ett självförtroende i honom om vi nu hoppar fram till nästa match där han, ja, dels, för det är väl han som slår in straffreturen, men också sen inte tvekar det minsta utan går fram och tar den andra straffen.
Ja, det kan få rätt stor betydelse för MFF på sikt, just det där. Det var liksom, han var inte rädd för att slå den andra straffen. Det var ett väldigt gott besked.
kan han snitta 50% på straffarna. Så det är mycket vunnet.
Det första var ju urusel, om jag får uttrycka det så. Men på något sätt så... det var ju lite komplicerat läge som Berget var den som hade blivit fälld. Jag såg ingen annan naturlig tredje straffskytt, om jag uttrycker det så. Så att jag tyckte det var starkt av Thelin att gå fram och vara så säker som han var.
Sen så tycker jag också att Thelin har varit väldigt, väldigt inlett den här säsongen väldigt, väldigt pikt. Rejäl liksom. Och är liksom utstrålar ett hunger. En hunger och ett driv som man kanske liksom som fler borde kanske ta efter liksom. Han är ju väldigt engagerad och vill ha bollen och liksom är jäkligt sugen på alla dueller liksom. Det strålar om honom på ett sätt. Han verkar väldigt väldigt spelsugen. Det är liksom det syns, tycker jag.
Utöver AC så tycker jag att han är det stora utropstecknet den senaste tiden. Alltså, det går ju inte att ta bollen ifrån honom när de skickar upp den. Han tar ju emot allt, känns det som.
Jag kan jämföra honom med AIKs spets där Kolbein Sig Torsson i första halvlek som inte alls lyckas på samma vis hålla upp AIKs spel.
Och jag tror också att han körde slut på AIKs mittbackar mer eller mindre faktiskt.
Thelin, men tittar vi på de målen som anfallarna har gjort i MFF i år så är det ju, då är det ju... Ja, det som man skulle kunna sortera in Sören Rex där mot Varberg, det är väl egentligen det enda riktiga sådana anfallsmässiga spelmålet om man nu klassar Rex som en anfallare i den matchen. Men där går det ju väldigt snabbt liksom. Sen är det ju Thelins tre mål är ju fasta situationer. Det är Knudsens inkast och det är två straffar. Och Guillermo Molins mål är en... Ja, bjudning från Häckens Alexander Falsetas får man ju säga.
Det får man faktiskt.
Ja, även om det är påpassligt och ett skickligt avslut och allt sånt där. Det ska inte tas ifrån honom på något sätt. Så är det ju... Ja, sättet som anfallarna kommer till sina chanser, där finns det fortfarande lite att utveckla, om vi uttrycker så.
Därför sitter jag fortfarande och väntar med stor spänning på Ola Toivonen, för jag tror faktiskt att han... Det känns som han är den felande länken på något sätt, pusselbiten som Malmö FF fattas just nu. Kan han komma in med det självförtroende som han brukar ha, den förmågan att göra mål och även skapa ytor för andra, så tror jag faktiskt att trots alla goda offensiva spelare Malmö har så är han en väldigt stor nyckel i det här. Jag tyckte också faktiskt att Berget har sett lite spännande ut på inhoppen. Hoppas på mer speltid på honom snart också.
Ja, jag blev faktiskt överraskad över att det var Antonsson som fick chansen från start och inte Berget mot AIK borta. Det hade jag nästan kunnat ta gift på att det skulle vara Berget som gick före där. Antonsson är ju inne i en... Ja, han har ju varit kylig ett tag nu, alltså, får man ju säga. Han får inte riktigt till det.
Det är ju... Max, du har tidigare haft lite synpunkter på... coachningen under match. Mm. Där får man ju säga, åtminstone här i andra match mot AIK, att Tomasson fick väldigt god utdelning på de tidiga bytena.
Absolut, och de bytena var ju faktiskt planerade innan 2-0-målet kom också. De var väl på gång redan innan, som jag förstod det framför tvn i alla fall. Så att det var en av de saker jag tänkte berömma, att där gör han rätt, och där känns det som att spelarna i laget också har hittat en... Jag tycker de har haft svårt att hitta rätt, och det har ju varit historiskt så i MFF också med att byten inte alltid har förändrat. Men nu tycker jag att nu kändes det som att de här spelarna som kommer in kan ta rollen och liksom verkligen maxa från start och komma in i det.
Det kändes som ett synnerligen gott besked också, och ett liten försmak av vad det kommer betyda i Allsvenskan 2020. Framförallt ju äldre serien blir, desto viktigare kommer det vara att ha liksom pigga spelare som inte bara är sugna på att liksom springa mycket, utan också faktiskt vet vad de ska göra, att det finns en plan när man gör ett trippelbyte. Så här ska de röra sig, så här ska de förändra matchen liksom. Så att det var ett gott kvitto. Det är liksom tyngd som kommer bli betydelsefullt.
Tim Pritcha gör ju en fantastisk dels när han håller i bollen och vill ha närkamp innan straffsituationen, och dels passningen fram. Det är ju briljant.
Ja, om jag inte har upptäckt detta fel så är det hans tredje assist i Allsvenskan i år. Det är ett bra facit, får man ändå säga. med tanke på att han bara spelat 12 allsvenska minuter innan den här säsongen.
Den har, jag har två hang-ups lite grann kvar i uppställningen som jag tycker är lite problematiskt. Den ena är, men han är svårbedömd, Erik Larsson tycker jag är väldigt ojämn. Men där finns ju inte så många andra alternativ, men jag tycker han är ojämn faktiskt. Men den stora hang-upen är fortfarande, kan man satsa på en spelare bara för att han kastar långa inkast? Mm. Jag tycker fortfarande att Behrang Safari tillför mycket, mycket mer i anfallsspelet och är faktiskt tryggare bakåt också än vad Knudsen är. Sen det man ska ge honom det är att det som jag imponerades av mot AIK var ju att han lyckades utnyttja långa inkast ända ner på egen planhalva, för han kan ju hiva upp bollen som en passning till Kristi Thelin. Går väldigt snabbt dessutom. Mm. Så det är klart att det är ett vapen. Jag saknar Behrang Safari på plan.
Ja. Ja, det har gett två mål nu, de här inkasten. Vi har ju dels då mot Varberg kvitteringen också, den som föranleder straffen också då mot AIK. Den första straffen är det som skjuts på hand. Men ja, nej, men jag är också, jag tycker också spelmässigt så får MFF ut mer av Behrang Safari, helt klart.
Det känns också försvarsmässigt som att åtminstone i den andra matchen mot AIK att MFF har väldigt, det är en, alltså när det blir situationer en mot en utanför straffområdet ute på kanterna så att säga, så är det är väldigt ofta som motståndaren kommer in i straffområdet med bollen också. Mm. Det känns inte som att det är så mycket som stoppas där så som spelet ser ut nu.
Jag tänker, Fredrik, måste vi inte prata? Jag måste höra mig för i alla fall, du som gammal målvakt igen.
Jag vill inte.
Alla är så berömmer och Sebastian Larssons frispark, men visst är det ett problem med Johan Dahlin som liksom inte ens är nära på många frispark.
Det här är någonting som jag tror att jag har nämnt detta tidigare, och jag upplever detta som ett problem som MFF har haft under många, många år. De släpper in ganska mycket mål på den här typen av situationer. Och jag undrar om inte det är någonting som man skulle behöva jobba lite med, mer med. Jag tycker att, och det visar ju facit också, alltså Johnny Fedel har gjort ett fantastiskt jobb med MFFs målvakter som målvaktstränare, men just de här frisparkarna utanför straffområdet har en tendens att resultera. Om man jämför hur många mål som MFF har gjort på den typen av frisparkar jämfört med hur många mål de har släppt in, så tror jag att det är rätt så mycket minus.
Ja, det är den känslan man får.
Jag levererade mig på mycket lägre nivå givetvis, men när man har en frisparksskytt av typ Sebastian Larsson från det läget, så brukade jag strunta i att ställa upp en mur. Eftersom hela liksom styrkan ligger i att kunna skruva bollen och kanske lyfta den och få den att dyka. Har man en frisparksskytt av typ säg Zlatan Ibrahimovic, är det inte lika smart att inte ställa dit en mur. För att han kan skjuta så hårt så att man inte hinner reagera. Men jag tror att det kan vara... Jag skulle vilja se någon prova det på riktigt på hög nivå och se om det ger någonting.
Men jag tycker någonstans, jag håller med, jag fick ett långt läsarmail om just detta. Jag vet att jag har fått läsarmail om det innan också. Just det här med muren, att det är lite som att Berlin någonstans bjuder in Sebastian Larsson till att faktiskt sätta bollen. Här till höger lämnar jag stor.
Ja. Ja, men man blir ju också liksom, eftersom man inte ser någonting, alltså... Ja, det är så himla, det kräver, alltså frisparksskyttarna är i allsvenskan, får inte tala om i Europa, de är så skickliga på att få den bågen på bollen, så att det är så, och det är så himla svårt att hinna dit. Jag tror att om man undviker en mur eller har en mycket mindre mur som på något sätt bara markerar den bortre stolpen på något sätt, hade det varit en uppgift för dig, Fredrik, kanske.
Nej, mur gillar jag inte.
Nej, men att man bara har så att man vet liksom var den yttre gränsen är någonstans. Jag tror att det förvirrar frisparksskytten.
Mm. Ganska mycket. jag vill lansera ytterligare en defensiv strategi på för sådana frisparkar som har löst mycket, tror jag. Det negativa är ju att en eventuell offside inte upphävs. Men varför har inte Johan Dahlin säger att han ställer en spelare på borta?
Precis min tanke.
Alltså, precis min tanke. Det är ju en enkel bredsida, så är ju den bollen borta. Då måste Sebastian Larsson sätta den i krysset. Det är en enda chans. Och ganska hårt för att spelaren ska kunna hinna nicka undan den. Det, på hörnor så står det ju nästan alltid, okej, inte då MFFs defensiva hörna borta mot häcken. Men annars så står det nästan alltid en spelare på stoppet. Är det bara i sådana fall en offside upphävning som gör att man inte vill ha en spelare där? Eller är det att målvakten riskerar att slänga sig in i den här spelaren? Men det är ju inte svårare egentligen att spela flytta på sig i sådana fall. Ta ett steg bakåt i mål liksom.
Det lustiga var precis innan du sa detta, Fredrik, så tänkte jag samma tanke. Jag har inte tänkt den innan, men det är väldigt märkligt eftersom Johan, som är en fantastisk målvakt i övrigt, alltså ingen kritik mot honom i övrigt, han var en jättebra målvakt, men han står ju nästan på hälarna, han är inte på väg någonstans liksom i den här situationen.
Nej, vi får se.
Innan vi släpper AIK-matchen får jag kommentera en annan sak. Ja. Jag kände att vi kanske börjar bli färdiga. Det är mycket tv-tittande nu, eftersom man inte jobbar så har man inte möjlighet att vara på plats. Vi är i Stockholm, har inte varit ändå. Men Dplay gör väldigt mycket bra saker när de väl får igång sina bildsändningar. Jag tycker man har varit väldigt modig vad det gäller att ta in nya både experter och kommentatorer. Och man måste ge dem tid. Det blev inte bra i AIK-matchen. Jag tycker ändå man måste konstatera det. Och Irma Helin lär sig säkert mycket av detta. Men jag såg väldigt mycket reaktioner på Twitter. Och jag satt och reagerade likadant framför tvn själv. Att hon kommenterade matchen som expert utifrån som om det var Sverige som mötte Italien ungefär. Alltså hon kommenterade bara AIK.
Det var intressant. Jag tänkte på det faktiskt också. Jag tänkte, jag orkar inte... Jag tänkte, det är nog bara en känsla jag har. Oftast är det ju så för att man själv tittar noggrannare på MFF än man tittar på AIK i och med att det är det laget man bevakar. Men det, jag fick också den känslan av att, alltså att när AIK gick till anfall så analyserades det ganska grundligt. Och det var alltid AIKs anfallsspel som analyserades istället för att det var MFFs defensiv som analyserades. Att det var,
jag tyckte det var väldigt tydligt. Det är lite humor för att spela själv i Djurgården, men det är ju en Stockholmskvinna, va? Så att det är klart att hon har sett AIK mer, det är naturligare. Och jag har ju haft den här ängslan vad det gäller både Jens Fjällström och framförallt Anders Andersson, vars roll är lite märklig nu eftersom han ju dessutom gör MFF-tv dagligen. Eller inte dagligen, men inför varje match. Men jag tycker att både Anders och Jens klarar det väldigt, väldigt bra. Och jag hoppas och tror att Irma Helin gör det också. Det är absolut inte menat som en sågning av henne. Jag tycker det är jätteroligt att de har skickat in nya ansikten. Men jag tror att jag förstår människors reaktion. Och jag tror att man måste tänka efter och liksom... Även som expert kanske se matchen i efterhand och tänka igenom vad var det jag sa. Sen är det lätt att hävda lite det du är inne på, Fredrik, att ja, vi skildrar ju väldigt mycket om Malmö FFs synvinkel, men det gör vi ju därför att vi är en lokal tidning vars läsare framförallt vill ha analyser av Malmö FF och kring vad som sker kring dem. Det innebär inte att vi ska nonchalera motståndarna, men det är en annan roll än när du sitter i tv där hela landet ser matcherna. Så att jag förstår de som reagerade, sen tycker jag, och jag ser också många som liksom backade och sa att nej, men vi måste ge henne tid, men det här var inte bra, och det är väl precis så man ska tänka, tycker jag. Men det är ju...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers Elite träolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5 995, eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Viktigt att de här experterna ser matcherna så objektivt överhuvudtaget.
innan vi, eller ja, vi släpper matchen mot AIK och blickar lite framåt först och främst vad det gäller Svenska Cupen. Det är ju alltså så att semifinalerna ska spelas den 9 juli. Det är Elfsborg, Göteborg och Mjällby, Malmö FF. Vad har ni för känsla för MFFs del där?
Ska jag få börja så är det ju, historiskt har Malmö aldrig slagit Mjällby i cupen, det kan man ju komma ihåg. Man har 4 förluster. Det kanske är mindre väsentligt än det faktum att jag har tittat rätt mycket på Mjällby nu. Jag tittade på dem på en träning uppe i Hellevik och redan där noterade jag att de slog väldigt mycket inlägg och väldigt mycket bra inlägg. Och när man har, jag tittade på hela matchen Mjällby-Hammarby nu och alltså Mjällby kunde ju vunnit den matchen med 5-1. Jakob Bergström är ett namn som jag tänkte inte så mycket på honom i Malmö, men det är ett namn att lägga på minnet. Han skapade mer än hela Hammarby själv. Han hade inte så bra riktning på sina nickar och gjort slut med fötterna, men han är livsfarlig. Och jag tror att den här cupmatchen, den är ju verkligen sån att Mjällby har ju ingenting att förlora. Det är liksom inga poäng på spel. De kan bara spela ut. Jag tror att det kommer bli oerhört svår match för Malmö. Jag tror att Mjällby kan överraska många. Jag var väldigt imponerad av deras spel mot Hammarby. Och även i Malmö.
Det har varit häftigt att se Mjällby i Europa faktiskt.
Det är tanken bara.
Då kliver de in i den andra omgången. Då kan de ju få ett rätt, tung motståndare där.
Förmodligen fått se dem här i Malmö, för jag tror att Malmö är reservarena.
Ja, det är så. Annars hade man gärna velat se liksom, typ Chelsea dyka upp på Strandvallen. Liksom. Alltså, många engelsmän kan ju ge goda betyg till Hanöhus där i närheten också. Det är inga okända jaktmarker för engelska fotbollsspelare.
Nej, alltså kunde Lazio med Signore och Boxic spela på Vångavallen så... Så kan väl Chelsea spela på Strandvallen.
Jag tror tyvärr inte Strandvallen är godkänd för Europaspel. Men, nej, men alltså, allvarligt talat, jag vet inte om ni tittat på någonting på det. Men Hammarby fick förvisso en utvisning, men Mjällby spelade väldigt imponerande. Väldigt tryggt i sitt spel. Ja, sjukt bra faktiskt.
Hur mycket krut tror ni att MFF kommer att lägga på det som är kvar av cupen?
Det känns som att de två närmsta matcherna i Allsvenskan lite kommer att avgöra det, tror jag. Liksom vinner MFF mot Djurgården och Elfsborg, så tror jag man kan undra sig och satsa rätt hårt på kuppen. Men annars så kommer man nog lufta lite trupp. Skulle jag gissa i alla fall, för det hänger lite på det. Alltså, förlorar Malmö FF mot Djurgården och säger bara få kryss mot Elfsborg. Det är ju två väldigt svåra matcher som de står framför. Så då är det ju rätt ansträngt läge. Då kan man ju inte riskera att komma till match nummer 3 där efteråt i Allsvenskan. Så vilka är det med MFF möter nu efter Elfsborg? Nu har inte det i huvudet.
Nej, jag försöker hitta det parallellt. Så pratar du vidare.
Ja, så då är det lite... Då kan det vara vanskligt och liksom... Det är inga, man vill inte ställa över spelare till den matchen, så att säga. Det går ju något form av tåg nu.
Ja, ja. Det tåget heter Norrköping.
Men... Ja, det är, än så länge gör det faktiskt det. Men man vet inte riktigt vilka som ska haka på där. Det är inte helt lätt.
Malmö har en rätt okej match efter. Nu är ju inte datum satt där. De möter Elfsborg hemma, verkar. Nej, det är det gamla spelprogrammet. Glöm det.
Så vände fort.
Så lätt var det inte.
Det är ju också så. Norrköping har ju också ganska med tanke på vilka matcher de har klarat av hittills, så är det som de har närmast framför sig ser ganska överkomligt.
Vi vänder på steken helt och svär att om det går dåligt i de två allsvenska matcherna så har Malmö FF inte råd att överhuvudtaget tänka på cupmatchen. därför att de möter Norrköping hemma.
Oj då, inte.
Norrköping har ju innan dess hemmamatcher mot Elfsborg och Göteborg.
De kan ju mycket väl ha gått rent dit.
Men om man försöker titta lite mer här då. Nu möter ju, nu är det tisdag lunch när vi sitter här och pratar. Det är inte mer, så mycket mer än, vad blir det, 24-31 timmar till matchen mot Djurgården. Sen om man jämför med laget mot AIK och bortser från det givna att Anders Christiansen kommer att träda in i laget igen. Vad tror ni, det blir några andra skillnader jämfört med hur man ställde upp mot AIK?
Det är lite intressant överhuvudtaget. Jag upplevde det i början som att Jon Dahl Tomasson ville rotera ganska mycket. Att det var ambitionen någonstans. Nu känns det som att IFK Norrköping har bildat lite skola där i att klubbarna nästan bara tänker att för mycket ska vi nog inte förändra faktiskt. Backlinjen är ju relativt intakt nu. Erik Larsson, Ahmed Hodzic och Lasse Nilsson har ju tillsammans med Dahlin spelat alla matcher. Om jag inte är helt ute och cyklar, det tror jag inte jag är. Så man får ju också lite insikt av att Isak Hesse Thelin kommer fortsätta där uppe på topp. Han har liksom fått den platsen nu så länge han själv vill. Sen kan man alternera, och även Sören Rex har ju gjort det bra där på sin ytterplats, även om han inte var så där dunderlyckad mot AIK kanske. Men
han har vuxit tycker jag.
Ja, så att känslan är att det är en ytterplats, och sen så är det Christiansen, Bachero och Levicki, de tre där. Så ja, jag tror inte man kommer att se några jättestora förändringar.
Nej. Är det Berget då, ni tror, eller?
Jag skulle vilja säga också egentligen, som jag är lite trött på den här defensiva. Alltså, jag låter Levicki vila en match och så spelar Bachero och AC där bak och tröstar som framför.
Det är järvt att göra mot Djurgården.
Ja, det jag vet.
man får inte heller glömma, det blir ju ofta, och som det så ofta blir med MFF, eftersom kravet är att de ska göra många mål och vinna. De har väl till och med det som sjunger i sången där om sin strategi. Gör de andra flera mål så gör vi bara ännu flera mål.
Spelprincip.
Precis. Vi har satt som mål att göra många mål. Så är det väl en gång. Hur som helst så har faktiskt MFF varit i underläge de tre senaste matcherna. Det är ändå ett problem att kika lite närmare på för tränarna, tycker jag. Hur kommer det sig? Det är man ändå inte van vid att se att MFF ligger under så pass ofta. Och det är ju, behöver man inte vara ett geni för att förstå också, att det blir väldigt mycket svårare att vinna en match som man ligger under i. Alltså någonstans är det ju inte, titta på IFK Göteborg som egentligen har gjort ganska bra matcher, många utav dem, men han har haft det underläge i alla sina allsvenska matcher hittills. Då blir det ju svårare att vinna.
Lite aktuell information om ni har möjligtvis, jag vet inte om det hörs i vår sändning, att det plingar till mellan varven, det gör det kanske inte. Vi har en man som är på träningen. De är väl inte aktuella för starten det, men Dusan Melicharek och Bonke Innocent tränar inte idag. Dusan har ju haft problem tidigare i år, så det kanske är lite oroande. Därmed så kollar jag det, Ola Toivonen är i full träning och jag vill ju gärna se honom i trupp snart. Gärna redan mot Djurgården, för jag tycker att det börjar bli dags.
Ja, det var lite, jag hade någon slags liten känsla av att Ola Toivonen skulle få åka med upp i truppen, upp med truppen upp i Stockholm, just som en liten boost med Anders Christiansen borta. Och han tränar ju som sagt för fullt, och jag vet att Jonas Tomasson i förra veckan, vad blir det nu? Nu blir det förra veckan. Gjorde någon hint om att Toivonen kanske skulle kunna ingå i en trupp i någon av AIK-mötena då. Och så blev det inte.
Jag känner ju så här att det svåra är ju tyvärr då. Dels är spelschemat tätt, så det finns inte många riktiga träningar. Då är Ola själv på öppet sagt. Men det är trist och irriterande, tycker jag, att vi inte får se några öppna träningar med Malmö FF överhuvudtaget. För att man tappar mycket känslan och det blir mycket ren gissning. Jag saknar verkligen detta och jag förstår inte det riktigt, eftersom de vill träna ute på hybriden mellan varven. Så borde det vara någon coronafara, utan det här är någonting annat som ligger bakom. Men det känns som att Toivonen borde kunna närma sig ett inhopp på 20 minuter i alla fall.
Ja, och det är väl mer sannolikt att han ska matchas in i en sån här match som är på gräsen, att han ska göra det på konstgräset uppe i Borås då, om han får
Precis.
Om, nu är, om det nu är en faktor för honom, det vet jag inte. Sånt vet man ju inte eftersom man inte får prata med honom efter träningarna. Då. Jag håller med om att det här är lite märkligt, den här strategin av att liksom, i stort sett alla träningar är ju stängda nu. Och jag tror inte, jag tror MFF, alltså, allt det här surret kring MFF, de här, alla artiklar som skrivs efter varje träning, att man går dit, pratar med någon spelare, skriver någonting. Det behöver inte vara revolutionerande nyheter varje gång, men det ser ju ändå till att, vad ska man säga, grytan hålls kokande på något sätt, den här himmelsblå intressegrytan hålls kokande. Och jag tror inte MFF måste vara varse om att om det intresset försvinner, det är ändå x antal åskådare som inte kommer fortsätta gå på matcherna när väl, alltså det är ju ändå, det är ganska allvarligt för klubben att man tappar den uppmärksamheten. Och det kan inga små liksom blänkarfilmer på Twitter ersätta liksom. Så att det, nej, jag tror att
det är berättad här. Jag vet inte om jag berättade här för någon vecka sedan att jag råkade liksom se att MFF tränade ute på Hybriden, men skickade en fråga till kommunikationsavdelningen som då meddelade att träningen var stängd. Och vanligt så respekterar vi ju detta, men då refererar ju Jonas Thomas på presskonferensen dagen efter till att ja, men ni var ju inte och såg träningen igår, den var ju öppen. Så att det är någonting som inte riktigt synkar. Vi tränade ute på Hybriden, sa han. Och det är någonting som inte riktigt synkar där. Och jag tycker att Malmö måste hitta rätt i det, just med hänvisning till det du, Fredrik, du nämner. För att det handlar inte om oss. Det handlar om supportrarna och deras möjligheter att följa sitt lag och få information. Och den här allmänna hemlighetsmakeriet. Jag vet inte om ni såg nu senast efter MFF-matchen när Rickard Norling kom på sig själv att han gjorde bort sig. Angående Per Karlsson skada, så efter matchen då så säger han ja, det var ju en vadskada, eller förlåt mig, det var en underbensskada. Och så liksom står han bara och ser fånig ut när han, alltså, det har ju gått någonstans till att bara bli trams där. Jag tycker hemlighetsmakeriet är alldeles för stort. Jag har 1000% respekt för allting som har med reservationer och restriktioner runt coronaviruset och den situationen vi är i Sverige, för det är liksom, men om jag och en del supportrar och en del annan media står på andra sidan staketet vid Hybriden och tittar på en träning, så är det inte, har det inte med det att göra, utan då är det taktiska skäl när man inte vill ha oss där.
Men det man vinner i det taktiska då, som vi har ju faktiskt ännu inte sett någonting av än på plan då, det kanske kommer på sikt, det förlorar man ju i intresse och hås. Och jag får ju MFF någonstans bestämma sig för vad de tycker är viktigast på sikt. Är det, vill de vara stadens lag? Då kan man ju nästan känna att om det här är utvecklingen, då kommer ju MFF kanske göra, då kan de lika väl skaffa sig den här träningsanläggningen utanför stan då.
Ja, alltså man tycker framförallt som läget är just nu, Så gäller det ju för MFF att hålla det här intresset uppe så högt det bara går. Annars finns ju risken för både för dem och för alla andra klubbar också såklart att det blir ett tapp i försäljning när publiken väl släpps in igen.
Mm. Ja, men det är så konstig strategi att välja i ett sånt här läge att låsa in sig ytterligare. Vad gör vi nu? Vi har liksom varit stadens lag och vi har haft ett enormt intresse. Många bryr sig om våra spelare. Och nu kommer den här coronapandemin som gör att vi måste främja oss från dem. Vi får inte släppa in publikmatcherna. Hur ska vi göra för att nu hålla kvar intresset? Vi låser in oss ytterligare. Det är jättekonstigt att landa i den slutsatsen.
Det finns en enda hake och den respekterar jag. Och det är, för då kommer du tillbaka till corona och det är att det skulle vara ett problem om de tränade på Hybriden och träningen var öppen och det kom mycket folk.
Mm.
Det är argumentet som jag...
Men då kunde man släppa in media i alla fall?
Man borde kunna släppa in media i alla fall, och även på Malmö stadion när de tränar där inne. Vid något mer tillfälle släppa in, och med en hel träning. Därför att de senaste gångerna vi blev insläppta där så var det liksom en halvtimmes träning.
Mm.
Det handlar om att kunna skildra en bild. Och jag backar lite där vad det gäller Hybriden. För ser de minsta risk att det skulle bli folksamling där, så fine, då ska det inte vara där. Men, Men man borde kunna hitta så att media i alla fall kan skildra de här delarna. Och det är ju ingenting som hindrar protokollet man har skrivit under, vad jag förstår, i den delen.
Och MFF kompenserar ju inte direkt för de här artiklarna som inte skrivs. Det är inte så att det dyker upp dagliga intervjuer med spelarna, eller?
Elfsborgs lagläkare har ju för andra gången på i år gjort en markering och tycker att det här är en helt felaktig strategi. Och de har ju inte alls den. Jag har pratat om det tidigare. När jag var uppe i Mjällby så var det ju samma sak där. Media var ju, vad jag förstår, välkommen till varje träning i princip, utom dagen före match naturligtvis. Mm.
Men den här utvecklingen som ändå har gått ganska snabbt under de sista åren. Vad är ert intryck av? Är det tränarlett, eller kommer det från klubbledningen, eller är det önskemål från spelarna, eller vad?
Det är väldigt svårt. Jag tror det är mycket att man hämtar från den internationella världen och tittar för mycket på den. Jag har väldigt svårt att se om det skulle vara tränardrivet. Tränare har ju en viss önskan att vara hemliga naturligtvis. Men jag vet inte.
Nej, det är svårt. Du upplever ju att MFF ändå har haft tränare de senaste åren som varit väldigt sugna på att prata fotboll. Jag har det främst kanske, men Ove Rössle var väl inte blyg för att prata med media heller, tycker jag.
Absolut.
Även om han mer kanske hade någon slags föreläsningston snarare än att, han hade ett ganska tydlig agenda med vad han ville ha sagt på sina pressträffar, så att säga.
Det ville ju Harid också till viss del.
Ja, för sig, men Harid var ju också så att han kunde halka in på någon gammal match och sitta och gagga liksom, och sådär, så att det var... Det var lite annorlunda där, men Jonas Thomas är lite svårt. Det är lite svårt att veta, tycker jag. Han är inte alltid supertydlig. Och då menar jag inte danskan, utan det är lite svårt att... Han svarar inte alltid på de frågorna som ställs, så att säga.
Och för att kommentera det här. Det är en stor skillnad mellan att vilja styra informationen och att liksom stänga ner informationen helt och hållet. Som du säger, Fredrik, man hade kanske kunnat förstå det på ett annat sätt om MFF hade kompenserat det med information i sina egna kanaler.
Mm. Mm. Nej, det gör man inte. Jag vill bara få komplettera det här med eftersom vi pratar om corona, för jag är väldigt mån om att det blir rätt där. Så allting runt matcher och även vid de träningar där vi är närvarande en kvart inför matcher vid de träffar med spelarna, så är allting väldigt bra och väldigt noga uppstyrt, och det är verkligen... Tegnell hade gett guldstjärna i alla böcker som finns. Det, ja. Det är verkligen avstånd och respekt och allt sånt här. Så att jag upplever inte som att vår närvaro är ett hot, så att säga. Det känns som att det fungerar väldigt väl, och då tror jag att man skulle kunna öppna upp lite mer, åtminstone för media, på resans gång.
Mm. Nu tycker folk, lyssnare, att vi är jättefåniga. Det är intressant. Ofta så tenderar ju också, det är också en aspekt som man i alla fall tar del av på Twitter många gånger, att supportrar ofta är på klubbens sida i såna här saker, om vi nu ska måla upp det som olika sidor, men någonstans så kommer det ju till det liksom, eftersom vi får svårare att göra vårt jobb, att det är lite gött liksom. Media klagar så mycket.
Ja, men det är precis det är liksom lite det man eller det jag försökte säga, att det är en sak om klubben väljer att sluta sig för att man för ut liksom sin egen information för de lojala supportrarna, så då är det kanske inte någon jättestor skillnad, men när klubben inte bidrar med någon information, då tänker jag att det är ett bekymmer för alla.
Mm. Men den satsning de har gjort, det är ju det här magasinet inför varje match.
Ja, men det är ju väldigt match. Man tappar ju allt det andra.
Ja, min känsla är kanske inte att det är vad folk efterfrågar. Jag tror snarare att det är det dagliga som man kan få via Sydsvenskan, via Kvällsposten, via Fotbollskanalen och Sportbladet. Att man liksom, att det är någon på träningen som rapporterar därifrån. Och att det är inte ett filtrerat budskap liksom.
Då tänker jag att vi är ganska färdiga för den här gången. Max, du har någonting
Jag ska se om jag kommer ihåg alla tre. Jag hade bara tre snabba reflektioner. Nu ska jag se om jag kommer ihåg alla tre. Jo, det har jag gjort nu. Ett är, har ni sett HIFs målvakt på Dplay? Tittar jag på Hedenskog lite speciellt. Nej.
Ja, 21 sekunder.
21 sekunder med bollen i händerna innan han sparkar ut dem.
Och de andra, det var några andra utsparkar som inte var direkt korta heller. Ja. Över 10 sekunder de flesta.
Det är intressant.
Jag försöker generellt att undvika att titta på HIF. För att som fotbollsintresserad blir man lite deprimerad.
Ja, jag lider med HIF just nu, måste jag erkänna. Men när jag såg det här och jag gjorde en retweet på Dplays klipp, så kom det faktiskt reaktioner från fotbollsfolk. Både Rosengårds tränare Jonas Edevall och Andreas Georgsson reagerade och menar att det här börjar komma mer och mer i system. Att domarna struntar i det och att det är väldigt olyckligt. Alltså, jag är den första domare att de domare gör fel, men det här är en felmarginal som inte är i närheten. Det är verkligen 21 sekunder från han tar upp bollen till han sparkar iväg den. Jag tycker inte det är okej. Det var min ena reflektion. Sen allsvenskan har ju sin charm, men när Falkenberg behöver tejpa på en siffra på en spelare som ska in för att han har fel tröja, då har det väl gått lite långt. Det hände faktiskt en del.
Det var konstigt. Han hade 13 på ryggen.
Nej, 23
var det sista. Att man inte då väljer att göra den trean till en 8, utan att man istället klistrar på det till en 4.
Han har ju ett givet nummer. De får ju inte ändra på det. Men hur han kunde ha fel tröja på sig, det vet jag inte. Jag har inte forskat närmare.
Ja, det var så det var. Okej. Ja, men då förstår jag. Annars tänkte man att man bara tar ett nummer som är det lättare att klistra på.
Sen det andra var bara en reflektion apropå det här med supporterinitiativ. Jag tycker det är ganska litet av den typen. Men jag tycker att ett gäng i Malmö FF nu har förstått att om det inte är ultraskoperingar som står bakom det, så har man gjort en kul grej att man gör tröjor av stadsdelstifot. Jag vet inte om ni har sett det. Man kan alltså beställa sin tröja med hela Malmös lag och med respektive stadsdel. Jag tycker det är kul att man gör den återkopplingen. Jag tycker det är kul att man gör den just nu. Jag vet att de har en dröm av att den dag när publiken släpps på så ska alla bära sådana tröjor. Nu tror jag inte riktigt att det blir så. Men jag tror att sådana här små grepp, inte minst i sådana här tider, är väldigt viktiga. Och jag förstår så går all vinst direkt till Malmö FF dessutom, vilket är ganska snyggt. Så, det var mina tre sidospår.
Fejkat publikljud då? Det tycker du...
Nej, det hade Rosengård och det var spelare som satt uppe på läktaren och våndades över detta. Därmed tyckte jag att pappskallarna funkar.
Ja. Men då sätter vi punkt för den här gången. Det här har varit avsnitt nummer 215 av MFF-podden, där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand, och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss, hej hej!
Det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.